Ja, Guds frid till er alla. Som ni hörde här så var det ju väldigt länge sedan jag var här och tjänade den här församlingen. Jag träffade en av era medlemmar som var med på den tiden här strax före mötet. Hälsade på honom här utanför dörren och så sa jag, hur är det med gubben? Har vi blivit gubbar nu, sa han. Hur många är det förresten som finns här ikväll som var med i Sionförsamlingen den tiden jag var här? Så det bara, det är några stycken faktiskt. Det är ett under att ni lever fortfarande. Och kanske mest underligt att ni lever andligt. Jag har fått så mycket villfarelser er förkunnade så man är förundrad att det har gått så bra för er. Men jag hoppas att ni har förlåtit mig för länge sedan för alla de misstag och felsteg som vi gjorde under den tiden när jag var här. Men det är nåd, det är underbart, det är härligt att få vara med och uppleva att Gud är god. Han är trofast, han har varit med oss under år som ligger bakom. Och han är med oss idag, och det som är det mest underbara det är ju det att han kommer att vara med oss också i framtiden. Hur den än blir, om den blir lång eller kort, om den blir ljus eller mörk eller hur, vad som händer, så är en sak ändå säker, Gud kommer att vara med oss. Och det är underbart och härligt. Tack och lov. För ungefär 2-3 månader sedan så upplevde jag att det var några ord som kom i mina tankar igen och igen och igen. Jag har upplevt det där kanske någon gång att ibland så är det sådana där saker som dyker upp i tankevärlden, gång på gång. Och ibland försöker vi jaga iväg med de där tankarna, men de är envisa, de kommer tillbaks. Och ibland så är sådana där upplevelser har någonting speciellt att betyda. Och jag gick och funderade över de här orden. Och ju mer jag funderade över dem, desto mer upplevde jag att det var någonting som började hända på insidan hos mig. Och de här orden, det är egentligen bara 4 små ord. Och de ska få bli rubrik för det som jag ska försöka säga här ikväll. Och det är de här orden, från ord till handling. Från ord till handling. Och när jag gick och liksom arbeta med de där orden inom mig, så föddes det en fråga. Och det var den här. Och jag tror att jag inte är ensam om att ställa den här, utan jag tror att varje människa som i sitt hjärta bär en djup längtan efter att få leva sitt liv för Gud, så tror jag ställa den här frågan under stundom. Och den lyder så här. Hur ska mitt liv kunna fungera som kristen alltså? Hur ska mitt kristna liv kunna fungera ännu bättre än vad det gör idag? Är inte det här någonting av det som finns inom oss och som brinner i våra hjärtan? Herre, vi älskar dig. Vi vill tjäna dig. Vi är så tacksamma för att vi får tillhöra dig. Och vi vill göra det ännu bättre. När jag gick och funderade över den här frågan så var det 3 saker som kom för mig. Och jag ska bara helt kort snudda vid de 2 första, för det är den här tredje punkten som jag gärna ville stanna en liten stund inför här ikväll. Det här är någonting av förutsättningarna för att du och jag ska kunna leva ett ännu bättre kristet liv än vad vi gör idag. Och jag tror ju det att om den kommer den dagen när vi blir nöjda, när vi tycker att vi har upplevt allt, när vi tycker att det har blivit så bra nu inombords, så det kan inte bli bättre, då tror jag att det är någonting som är fel. Jag tror att vi hela tiden behöver vara på jakt efter det här att uppleva mer av Herren, komma närmare honom, få uppleva mer av hans välsignelse, mer av hans nåd och mer av hans kraft i våra liv. 3 saker. Och det första, det är ordet ifrån Gud, eller Guds ord. Vi vet att Bibeln har det här ifrån dess första blad till dess sista. Det står att när Gud hade skapat världen så var det en bedrövlig syn. Därför att det står att det var ett mörker över alltihop. Och det är ju inte speciellt trevligt. Men i det sammanhanget så står någonting märkligt, någonting som är väldigt viktigt också i det här sammanhanget. Det står att Gud sa det. Och det blev ljust. Och det här säger någonting om Guds ord, hurdant det är. Det behövdes alltså i denna värld som Gud hade skapat, som bestod av mörker, så behövdes det bara ett ord ifrån Gud och mörkret försvann och ljuset bröt fram. Och därför så är det här någonting väldigt viktigt. Sen kunde vi följas åt och tänka på Mose den där dagen när han var uppe på berget. När han fick tavlorna ifrån Gud, där Gud med sitt eget finger hade skrivit ner sitt ord. Och han tog det med sig, ni vet, fortsättningen, det var inte så lyckat ifrån början. Men det var i alla fall så att Gud ville ge människorna sitt ord. Vi har läst hemma den här vintern och håller på att läsa Gamla testamentet i följd. Och jag har ju sett det gång på gång när vi har läst att detta, hur människorna ställde sig till det ord som Gud hade givit dem, det var någonting oerhört viktigt i deras liv. Det var någonting på vilket allting stod eller föll för dem, hur de förhöll sig till det ord och till det budskap som Gud hade givit. Och så läser vi vidare och så vet vi att profeterna i Gamla testamentet, de stod upp gång efter gång och de sa, så säger Herren. Och så förmedlade de Guds budskap och Guds hälsning till människor. Och ibland fick människor nåd att acceptera det, att ta emot det, att lyda det, att leva efter det och upplevde en underbar välsignelse. Men gång på gång när man läser Gamla testamentet så ser man hur människan bröt emot det budskap och det ord som hon hade fått ifrån Gud. Och det betydde alltid svårigheter, problem, olyckor och motgångar av olika slag. Och det här kan ju vara viktigt också för oss. Och det är viktigt för oss. Hur du och jag, vi som Guds folk och kristna, hur vi förhåller oss till det här ordet som Gud har givit oss och som han vill att vi ska leva, vandra efter och följa. Vi lever i en tid när det här ordet ständigt står under debatt och ifrågasättande hit och dit och det är både si och så. Och vi vet allesammans att vi alla har brister och fel när det gäller att leva i enlighet med Guds ord och följa Guds ord. Men det måste finnas den här längtan och önskan och viljan inom oss. Herre, vi tar emot ditt ord som du har gett oss och vi vill följa det av hela vårt hjärta. Sen det andra som kommer in i sammanhanget, det är det här med tron. Och de här båda, de är väldigt nära sammankopplade med varandra. Det står ju till exempel i Romarbrevets 10:e kapitel. Och i den 17:e versen så står det. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Alltså ordet var början till att vi människor skulle kunna uppleva tron på Gud i våra liv och i våra hjärtan. Och det där är någonting som också är väldigt viktigt. Därför att Guds ord, det är den jordmån där tron kan växa. Så därför är det väldigt viktigt för oss att vi tar till oss Guds ord. Du ska inte läsa sånt som försvagar din tro. Du ska läsa sånt som bygger upp den. Och som stärker den. Och som gör att den kan tillväxa och bli starkare för varje dag som går. Vi vet att när människor kommer till Gud, när människor blir frälsta, födda på nytt, ta vilket uttryck som du vill, så brukar vi ibland säga så här, att människor har kommit till tro. Det betyder att de har mötts av Guds ord, Guds budskap, Guds hälsning, och tron har fötts i deras innersta, och de har kommit till tro. Och det är väl härligt när människor kommer till tro, eller hur? Visst är det underbart, och vi säger det till varann, och vi gläds med varann över detta underbara och härliga, att människor har kommit till tro. Alltså ordet har man tagit emot, och tron har börjat växa i ordets underbara och härliga jordmån. Och allt det där går väldigt bra tills Jakob kommer i sitt brev och förstör alltihop. Ni vet att Jakob, han är väldigt radikal. Han är väldigt så där rakt på sak, och han säger saker och ting utan att linda in det. Och han säger så här i sitt andra kapitel och i den 17:e versen. Så är och tron i sig själv död. Hoppsan. Så är och tron i sig själv död om den inte har med sig gärningar. Och då har vi kommit fram till den tredje av de här viktiga sakerna i vårt kristna liv. Och det är gärningarna. Och jag tror att det är så här att den största väckelse som skulle kunna drabba våra bygder och våra trakter, det är en väckelse som skulle befria oss ifrån vår rädsla för gärningarna. För den är faktiskt väldigt rotad och grundad i oss kristna väldigt, väldigt många gånger. Vi är rädda för gärningarna. Och det beror bara på en enda sak. Och det är det att vi har satt gärningarna på fel sida om vår gudsupplevelse. Ingen människa kan bli frälst på grund av sina gärningar. På grund av vad hon har gjort. Men jag tror att vi också måste få säga med fullt allvar i vårt möte här ikväll att ingen människa kan leva som en fungerande kristen utan att ha gärningar. Jag tror att det är Bibelns lära och Bibelns undervisning att det fungerar på det sättet. Alltså, när en människa har tagit till sig Guds ord och tron har börjat växa där inne, då kommer det också att betyda att det av allt detta kommer att födas fram gärningar i våra liv. Och jag tror att det finns allt för många kristna bekännare som tyvärr har stannat mellan de här båda. Man har upplevt Guds ordet, man älskar det, man har tagit det till sig, man har börjat tro på det, man har upplevt tron har fått fotfäste i ens hjärta, men så har man av någon förunderlig anledning stannat då det gäller det här med gärningarna. Bibeln lär oss att det här är Guds tillvägagångssätt. Och vi vet att det är ju med det som Gud har gjort som allting börjar. Det är inte med det som vi har gjort, utan det är med det som Gud har gjort som allting börjar. Och Johannes, han säger i sitt tredje kapitel och i den 16:e versen, det där ordet som vi allesammans kan, att så älskade Gud världen, att han satt i sin himmel och tyckte synd om dessa människor som inte hade någon gemenskap med honom. Det står inte så. Utan det står, så älskade Gud världen att han gav den sin egen son. Alltså det betydde att Gud verkligen gjorde någonting i denna situation då han såg människornas belägenhet. Och det var ju någonting som var väl förberett och planerat, det kan vi ända ifrån Moseböckerna. Men Gud, han gjorde någonting för att frälsa dig och mig. Han gav oss Jesus, han gav oss försonaren, han gav oss sin egen son. När vi går vidare i Nya Testamentet så ser vi att när Jesus avslutade sin så kallade bergspredikan i Matteus 5, 6 och 7, så då står det så här. Han tar ett exempel. Han plockar ut två män ifrån den stora publik som han hade haft när han hade förkunnat för dem. Och så säger han så här. Den som hör dessa mina ord och gör efter dem, han är som en förståndig man som bygger sitt hus på hälleberget. Slagregn kommer, vattenströmmar kommer, vindar blåser och kastar sig mot det huset. Men det faller inte omkull eftersom det står på hälleberget. Men den som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han är som en man som bygger sitt hus på sanden. Och det går bra det också, en tid. Men när slagregnen kommer och vattenströmmarna kommer, då faller det här huset omkull och dess fall var väldigt stort. Vet du vad jag tänker på när jag läser det här? Jag tänker på att dessa båda män, de hade suttit i samma möte. Och de hade hört samma predikan. Men ändå blev slutresultatet så olika för den båda, därför att den ene, han bestämde sig för att han skulle handla enligt det som han hade hört. Och den andra, han tog emot det, men han handlade inte därefter. Ibland så säger vi, och jag har sagt det själv, och du har kanske sagt det. När du kommer ifrån ett möte så säger du, det var ett bra möte. Va? Det var ett bra möte. Och någon enstaka gång går vi så långt så vi säger, det var en bra predikan. Och jag har frågat mig, vad menar vi med det? Vad menar vi med det? Att det var ett bra möte. Det var en bra predikan. Ja, om vi går till Apostlagärningarnas andra kapitel, så har vi där Petrus som förkunnar och predikar och talar. Och det står så här ifrån den 37:e versen. När de hörde detta kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Det står i den här nyaste översättningen, så står det att när Petrus predikade så träffade Guds ord dem i hjärtat, står det. Och det är ju, det är inte alla som kan predika så, att Guds ord träffar människor i hjärtat, men det gjorde det den här gången. Och de som hade hört det och upplevt det, de säger, vad ska vi göra nu då? Ja, då säger Petrus att ni behöver inte göra någonting, gå hem och säga att det var ett bra möte. Nej, vad säger han? Han använder ett uttryck som vi har börjat använda allt för sällan i den tid i vilken vi nu lever. Han säger, gör bättring. Gör bättring. Ta emot Guds ord, låt dig väckas av dem. Men gör bättring och omvänd dig ifrån den väg som du har vandrat på. Det här säger till oss att det räcker inte ens med att människor blir träffade av Guds ord i hjärtat, utan det enda som räcker, det är när människor får uppleva att ordet har verkat fram någonting i deras liv och det har blivit en förändring. Man har börjat göra någonting. Man har gått till verket, man har gått ifrån ord till handling och det har börjat ske saker och ting i människors liv. Vi talar om Jakob här och hans rakt på sak förkunnelse. Och det står om honom vidare, om vi tar upp det på nytt i hans första kapitel, så står det så här ifrån vers 22. Men var en ordets görare och icke allenast dess hörare, eljest bedragen i eder själva. Till om någon är ordets hörare men icke dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har gjort det så går han sin väg och förgäter strax hurdan han var. Den som är ordets hörare men inte dess görare, han är som en man som betraktar sig i en spegel. Och Guds ord är som en spegel. I Guds ord får vi se hur vi ser ut. Men det står att han glömmer det genast och han går sin väg. Men det var inte det som var meningen. Om du har fått en sotfläck på näsan och du går till spegeln, så berättar spegeln om för dig att du har sot på näsan. Men den tar inte bort det. Det gör inte det. Utan om du ska ha någon nytta av spegelns budskap, så måste du gå till handling. Du måste gå för att tvätta dig. Då först upplever du att du blir fri ifrån det som hade fläckat ner dig. Och så här är det med Guds ord. Guds ord vill föra oss framåt till en handling, till en upplevelse av det som Herren vill göra i våra liv. Ska vi följas åt till en krissituation som vi finner i Gamla testamentet? Det står i andra konungabokens 4:e kapitel ifrån 1:a versen. Ni som är bibelläsare, ni kan det här. Det är den här berättelsen om den här änkan som kommer till profeten. och berättar sin belägenhet. Hon säger att det är så här att min man har dött. Och nu kommer fordringsägarna. Och de vill ta mina båda söner och sälja dem till slavar. Kan du försöka tänka dig in i en sån situation? Det var inte roligt. Det var väldigt svårt. Och det värsta av allt det var det. Att hon upplevde sig inte ha någon möjlighet att göra någonting för det här. Och det är därför hon kommer till profeten. Och hon begär hjälp av profeten. Och det står faktiskt att han säger i andra versen: vad kan jag då göra för dig? Alltså han var liksom inställd på att hjälpa henne i den här situationen i vilken hon befann sig vid det här tillfället. Men sen står det lite längre fram att han frågar så här: vad har du i huset? Och då är hon ju riktigt på gränsen till att säga: jag har ingenting. Jag är helt utan. Skulle jag ha, så skulle jag sälja det jag har och jag skulle köpa mina söner fria ifrån det här. Men så kommer det lite så där försiktigt och försynt ändå fram till slut. Hon säger: jag har en liten flaska med smörjelseolja. Och då är det som om profeten, om vi får översätta lite fritt nu här, så är det som om profeten säger att: ja, men då behöver du ju inte min hjälp. Du behöver inte min hjälp om du har en flaska smörjelseolja. Utan då kan du gå och låna kärl till grannarna. Och så kan du stänga in dig i ditt hus. Och så kan du gjuta i olja ifrån den här smörjelseoljeflaskan i alla de här kärlen som du har lånat. Se bara till att du inte lånar för få. Utan låna jättemånga. Låna så många du bara kan få tag i. Och tänk att hon gjorde det. Skulle du ha gjort det? Men hon gjorde det. Hon gjorde det. Hon gick och lånade ihop en massa kärl. Och hon hällde i och hällde i och hällde i och hällde i igen. Och när hon hade hällt i alla de här kärlen som hon hade lånat ihop, så står det, då stannade oljan. Och hon gick glad i hågen och hon sålde oljan och hon köpte sönerna fri. Och hon levde av det som blev över. Och det här tycker att den här berättelsen, den lär mig någonting. Och den lär mig det, och det kommer en fråga som jag vill ställa här ikväll. Och den lyder så här: tänk om Gud går och väntar på att du och jag ska börja använda det som vi har. Du vet, ibland så är vi väldiga gudsmän och kvinnor i framtiden. Då när jag får tillräckligt med tro, då när jag blir tillräckligt utrustad, då när jag blir tillräckligt helgad, då när jag har vandrat tillräckligt länge med Herren, då ska jag verkligen utföra stora ting i Guds rike. Jag vill ju inte göra dig på dåligt humör, men jag skulle ändå ha lust att säga: jag undrar om du kommer dit. Men en sak vet jag med säkerhet, och det är det att Gud kan använda det som han har lagt ner i ditt hjärta. Det är Bibelns klara lära och klara budskap. Och jag tror att vi måste sluta vänta på det där som vi ska få i framtiden och istället börja ställa det vi har till Guds förfogande. Jo, men säger kvinnan, det kan du förstå, att en liten smörjelseoljeflaska, den kan inte hjälpa i den här situationen. Och så säger du och jag någonting. Och nu skulle jag vilja fråga om du har sagt det någon gång. Vi säger så här: Gud kan inte använda mig. Har du sagt det någon gång? Hallå? Därför att vi anser att vi har inte det som vi skulle behöva ha för att Gud ska kunna använda oss. Men jag tror att sanningen är den att Gud kan använda det som han har lagt ner i ditt hjärta. För det du har, glöm aldrig det. Det du har, det har du fått av Gud. Det är Gud som har gett det till dig. Och om du ställer det till hans förfogande så kan han bruka det. Han kan använda det till rik och stor välsignelse. Och när kvinnan ställde sin lilla smörjelseoljeflaska till förfogande, då använde Gud den på detta förunderliga sätt. Och hennes svåra situation blev löst. Skulle du vilja följa med mig i ett tankeexperiment? Om vi skulle tänka oss så här, och jag tror inte att den här bilden är inte allt för avlägsen ifrån verkligheten, utan jag tror att den förekommer både nu och då. Lyssna på det här. När någonting som inte är bra händer, då talar vi gärna om det. Eller vad? Kanske inte Vasaborna gör det, men jag tror att de gör det i Närpes. Jag har förstått det, jag har bott där så länge. Men när det händer någonting som inte är bra, då talar vi så gärna om det. Det har hänt någonting med vår medmänniska. Det har hänt någonting i samhället där vi lever. Det har hänt någonting kanske i församlingen. Det har hänt någonting i vårt land. Våra politiker och våra förtroendevalda har gjort någonting som inte är bra. Och då talar vi gärna om det. Och när vi är riktigt dåliga, så då tar vi telefonen och så ringer vi till grannen eller till vännen och så säger vi: har du hört vad som har hänt? Va? Men nu vill jag fråga, hur tror du att vi reagerar om jag kommer då mitt i den här situationen, när du befinner dig mitt i det här, och så frågar jag så här: vad har du tänkt göra åt det då? Då blir du väldigt förskräckt och väldigt förundrad. Och så säger du: jag? Skulle jag göra någonting åt det? Och med de orden så har du förklarat att det enda du tänker göra, det är att du tänker tala om det här. Men du har inte tänkt på att du eventuellt kan uträtta någonting och göra någonting. Och jag tror att här har vi som kristna någonting som vi måste ta tag i. Därför att vi har stora möjligheter i våra händer. Vi har mycket som Gud har gett oss och lagt ner, som vi kan använda till väldigt stora välsignelser om vi bara kan bruka det på ett rätt sätt. Använd det som Gud har gett dig. Använd det som han har lagt ner i ditt hjärta, och du kommer att bli till en stor och rik välsignelse. Det finns ett ord i Uppenbarelseboken, i det andra kapitlet, som talar om församlingen i Efesus. Och där så sägs det att: tänk då på varifrån du har fallit. Du har övergivit din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och bättra dig. Och vad säger han? Och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Vad säger det här? Det säger att församlingen i Efesus bevisade sin kärlek till Jesus genom de gärningar som de gjorde. Annars skulle han ju inte ha behövt säga det. Utan gå tillbaka, säger han, gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Behöver vi gå från ord till handling? Behöver vi uppleva i våra egna liv, i församlingens liv, att vi får nåd ifrån Herren att gå vidare? För jag tror att det är just i det här som Gud vill använda oss och som han vill bruka oss. Har vi blivit för självupptagna? Har allt för mycket börjat kretsa kring vår egen person, kring vår egen situation, kring våra egna möjligheter, istället för att vi skulle ge ut till de människor som finns runt omkring oss och behöver vår hjälp? Ja, men säger någon, det är ju Gud som ska göra det. Vi kan ju inte göra någonting. Det är ju Gud som ska göra det. Det är ju han som ska hjälpa de svaga. Det är ju han som ska hjälpa de som behöver hjälp. Det är ju han som ska gripa in. Det är ju han som ska förvandla situation. Ja. Men vet du vad Bibeln lär oss? den lär oss att han har tänkt göra det genom oss. Genom dig och mig. Det är dig och mig han har beslutit sig för att använda. Och det är genom dig och mig som han vill föra sitt verk vidare och gå till seger. Ja, men hur är det då med min svaghet? Jag är ju så svag. Jag är ju så ofullkomlig. Jo, men Nya testamentet säger oss också i Apostlagärningarna att då det gäller vår insats för människors frälsning och för det sammanhang i vilket vi lever, så står det så här: när den helige ande kommer över er, då ska ni undfå kraft och vi bli mina vittnen både Jerusalem och Judeen och Samarien och sedan vidare och vidare. Så det är någonting som Gud har sörjt för. Men han vill använda dig och mig. Han vill att du och jag ska bli till nytta och välsignelse i hans rike. Och jag tror att det är det här som vi behöver gå in på. Vad kan jag göra? Kan jag göra någonting? Visst. Har du hört om mannen i Sydostasien som hade en sån där terrassplantering? Alltså, de olika hushållen hade sin terrass upp för en bergssluttning där de odlade sina köksväxter. Och var och en skötte sin plantering, sin terrass, sitt område. Och ett av de stora problemen, det var vattenfrågan. Varifrån man skulle ta vatten för att vattna de här terrassodlingarna. Och den här mannen som vi nu talar om, han var en kristen. Han hade sin odling. Och han hade skaffat sig ett stort vattenkar där han samlade regnvatten och på olika sätt försökte spara vatten för att han skulle kunna vattna sin odling. Sen kommer han en dag till odlingen och upptäcker att grannen som hade odlingen bredvid har tagit hans vatten och vattnat sin egen plantering. Och då blir han det där som vi i Österbotten kallar för arg. Han blir arg. Och han knyter näven i byxfickan och han tänker och han säger det för sig själv. Det här ska han få äta upp. Det här ska han få sota för. Han har tagit mitt vatten som jag har sparat för att kunna vattna min plantering. Och så har han vattnat sin egen plantering med. Och så går han hemåt i vredens mod för att träffa grannen. Men då kommer Gud till honom på vägen. Och så säger Gud till honom: du ska inte alls gå till grann. Utan istället, när du kommer nästa gång för att vattna din plantering, så ska du vattna hans också. Och efter att ha svalt många gånger så bestämmer han sig för att göra det. När han följande gång kommer för att vattna sin plantering, så vattnar han grannens först. När han följande gång är på väg för att vattna, så säger Gud: glöm inte att vattna grannens plantering. Och så gör han det. Upprepade gånger så händer det. En morgon knackar det på hans dörr. Och det är grannen som står utanför. Och när han öppnar så säger grannen: hör du, den Gud som du tror på, honom vill också jag tro på. Tror du han hade vunnit honom om han hade gått dit den här första gången? Aldrig. Men han hade sett någon som ville göra någonting på grund av att en kärlek ifrån Gud hade flyttat in och flyttat ner i hans hjärta. Eller har du hört om mannen på väckelsemötet som satt och lyssnade till en predikan? När predikan var slut så säger predikanten: är det någon här som vill bli frälst ikväll? Så nu får du komma, nu har du ditt tillfälle. Så reser sig en medelålders man längst ner i lokalen och går fram till första bänken och säger till predikanten: jag vill bli frälst ikväll. Och de böjer sina knän. Han ber för honom. De ber tillsammans. Han läser Guds ord. Som vi brukar göra med folk som vill bli frälsta. Men när de reser sig upp så är han ändå lite nyfiken. Och så säger han till den här predikanten, till den här mannen. Säg mig en sak. Vad var det som gjorde att du kom ikväll och ville lämna ditt liv åt Gud på det här sättet? Jo, säger han, det ska jag förklara för dig. Det är så här att på den firma där jag arbetar, på min avdelning, så har vi haft en förman under många år. Och han är en kristen. Och nu går han i pension. Och nu ska jag få hans plats. Och jag känner att det kan jag inte ta emot om jag inte äger den tro som han hade. Jasså, säger predikanten. Så han har vittnat för dig han om frälsningens väg. Aldrig någonsin. Nu ska du inte gå hem och säga här ifrån mötet ikväll att jag har sagt att man inte ska vittna för människor. Det ska man göra. Men det finns andra vägar också. Nej, säger han, har aldrig sagt ett ord. Men han har gått där. Dag efter dag. Vecka efter vecka. Månad efter månad. År efter år. Och levt som en kristen. Jag tyckte att det var fantastiskt när jag hörde det här. Han har gått där dag efter dag, vecka efter vecka. Han har levt som en kristen. Och detta hade gjort att det var någon som kände den Gud som han har. Den guden vill också jag ha. Den tron som han hade, den vill också jag ha. För en tid sedan satt jag och samtalade med en kvinna. Hon är inte ifrån den här delen av vårt land, hon är från en helt annan landsdel. Hon är troende. Hon är ingen pastor eller profet eller någonting annat märkligt. Utan hon är en helt vanlig troende människa. Men hon berättade för mig så här. Hon sa, jag satt i bilen en förmiddag. Och jag åkte in mot stan. Och när jag satt där i bilen ensam på väg in mot stan, så bad jag till Gud. Och så sa jag så här. Herre, kan du använda mig idag till välsignelse för någon människa? Så här är jag. Hon kör vidare, hon kommer till stan, hon parkerar sin bil. Hon går in på ett varuhus. Och på damers vis så går hon där och tittar i hyllorna och från den ena till den andra. Och medan hon gör det så kommer det en kvinna emot henne på gången. Och den här kvinnan som kommer emot henne säger, men är det du? Ja, sa hon, det är jag. Vet du vad, sa hon? I morse bad jag till Gud. Och så sa jag, Herre, du vet om mitt behov. Du vet om min kamp, du vet om mina svårigheter. Låt mig den här dagen träffa den här människan. Du kan hjälpa mig, så. Vi kan be tillsammans. Och de gjorde det. Och hon upplevde att bördan lyftes av. Så enkelt är det. Varför ska vi göra det märkvärdigare än det? Jag ska inte blanda mig i hur ni undervisar i den här församlingen. Men får jag tillfälle någon gång att undervisa så brukar jag säga till folk så här. Sluta jaga tillfällen då du kan göra någonting för Guds rike. Var istället öppen för dem som Gud lägger i dina händer. Och det räcker. Någonting enklare kan man väl knappast tänka sig än att be Herre. Om du kan använda mig idag så står jag till ditt förfogande. Jag vill tjäna dig. Jag läste självbiografin om Martin Luther King. Och det står där om hans sista predikan, kvällen innan han mördades. Den här predikan hölls alltså den 3 april 1968. Den 4 april blev han ju skjuten, som vi vet. Och i den här predikan som han håller, där säger han så här. Han talar, säger att ibland tänker jag på mitt avslut i den här världen. Jag tänker på min egen död, jag tänker på min begravning, säger han. Och jag tänker på ibland vad jag vill att människor ska säga när jag är borta ur den här tiden. Och han säger så här. Jag vill att ni ska säga att jag har försökt tjäna och älska mänskligheten. Ja, om ni vill säga att jag har varit en trumslagare, så vill jag vara en trumslagare för rättvisan. Om ni vill säga att jag är en trumslagare, så vill jag vara en trumslagare för freden. Jag vill vara en trumslagare för rättfärdigheten. Allt det andra ytliga spelar ingen roll. Jag kommer inte att ha några pengar att lämna efter mig. Jag kommer inte att ha några vackra och lyxiga saker att lämna efter mig. Allt jag vill lämna efter mig är ett hängivet liv. Och så avslutas det här talet med citat ifrån en sång som ni skulle ha fått höra här ikväll om jag hade lyckats få mina vänner med mig som det var tänkt från början. Men i alla fall så lyder den så här. Om jag kan hjälpa någon där jag går min väg. Om jag kan glädja någon med min sång om dig. Om jag kan ge åt någon vad du gett åt mig. Då blir det mening med hela mitt liv. Om jag kan ge åt människor av mitt överflöd. Om jag kan sprida kärlek som du själv mig bjöd. Om jag kan leva livet som en kristen bör. Då blir det mening med hela mitt liv. Att vara en kristen är inte ett namn på ett papper. Att vara en kristen är inte att bekänna sig till en viss trosuppfattning. Att vara en kristen är att leva ett liv, både i vardagen och i kyrkan, som visar människor vägen till gemenskap med honom. Kanske vi skulle våga tillsammans här ikväll be bönen som kvinnan bad i sin bil. Herre, kan jag bli till hjälp för någon? Kan jag bli till välsignelse för någon? Här är jag. Amen.